Röster.
Dagens programledare är Petra och Kiki.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till dagens fontänbubbel som idag leds av mig, Kiki och Petra. Hur har veckan varit, Petra?
Jo, tack. Den har varit bra för min del. Men det har ju hänt lite tråkigheter under veckan. Titta bara på det som hände vid Ribersborg i måndags till exempel. Den här modern som blev skjuten med sitt lilla barn i famnen. Ska sånt här få hända helt enkelt? Annars så tycker jag att veckan har varit bra. Jag är ju här på Fontänhuset och just nu så leder jag Fontänbubbel med Kiki.
Ja, nej, men det är alltså såna här saker ska inte få lov att hända. Det är fruktansvärt. Och när vi ändå är inne på fruktansvärda saker så brinner ju Amazonas djungel. Och jag är så fruktansvärt förtvivlad över det här. Det är en stor katastrof. Jag blev ledsen när djur far illa. Blev ledsen över att införingarna förlorar sina hem. Hur kunde detta ske? Var det anlagt? Jo, jag fick reda på att det var anlagt. Brasiliens president Bolsonaro vill få bort Amazonas djungel för att fler kor ska beta där. För köttkonsumtionens skull. Och dessutom så vill man ju ha fler såna här palmoljepalmer, eller om man ska nu ska kalla det. Jag förstår mig inte på människors grymhet. Jag förstår mig inte på hur man kan dra nytta av att förstöra vår planet. Att man med brott mod har stånd till att förstöra. Att utföra sådana handlingar. Vad tycker du om det, Petra?
Nej, jag tycker att det är hemskt. Vi vet inte från dag till dag hur vi ska liksom hantera allt det som händer i vår värld. Jag tycker att världen idag, den är hemsk. Den var inte så hemsk när jag var ung. Och det var ju visserligen på 70-talet.
Och sen är det ju fejan då. Jag vet inte om man ska tro på allting som läggs upp där. Men då fick jag dessutom reda på att via en annan länk då, så påstår de att det här Amazonas brände är påhittade. Det bränner inte alls där. Så på grund av detta nu har jag blivit vankelmodig. Vad ska man tro egentligen? Vad tycker du?
Ja. Jag brukar säga så här att egentligen så vi lever i ett värld och vi lever i ett samhälle där det händer hemska saker. Vart är vi på väg egentligen? Vi vet inte. Alltså, vi ska vara glada att vi vaknar på morgonen.
Ja, precis. Någon idiot kanske någon bomba liksom utanför där vi bor och så. Ja, men jag tror att det är dags för en låt. Hey boy, what you say boy? You're trying to play coy like a...
Ja, det här var låten Boys med Lizzo.
Ja, inte min typ av musik precis, men och ja, men är det nu, var är vi någonstans nu? Är det upp till var och en att känna och tycka vad man vill angående globala händelser, eller vad tycker du om det, Petra?
Ja, är det egentligen? Man får ta sig en funderare på om vad, och liksom fundera på vad tycker man är rätt och vad tycker man är fel i vår värld.
Ja, och sen då ska vi bli strategiskolan här av Roger.
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed, 100%.
Strategiskolan med Roger.
Idag ska vi ta lektion 6, ett axiom. Jag har satt ihop ett axiom på 35 punkter som kan användas för att avgöra ett möjligt krigsutgång. Av dessa 35 punkter så hade under andra världskriget Nazi-Tyskland 17 avgörande fördelar mot Sovjetunionen 6. Och ändå förlorade Tyskland kriget. Min slutsats är att det mestadels beror på den sovjetiska uthålligheten som vanns genom Lend-Lease samt på bombningarna av Tyskland och i synnerhet bombningarna mot petroleumindustrin i Ploiești i Rumänien. Lend-Lease utgjordes av brittiska och framförallt amerikanska fartygskonvojer som skickade materiell hjälp till Sovjetunionen. Med andra ord, ett tyskt fälttåg i ost i en möjlig framtid tog det vara oönskat av tyskarna själva. Från ost däremot kommer det aldrig att utgå någon ländlis västerut. Tysklands nuvarande gränser måste vara Tysklands nuvarande gränser i både ost och väst. Men jag tror inte att det kommer någon ny Hitler i Tyskland. Tyskarnas intresse av att utvidga sina gränser västerut är dessutom minimal. Däremot kan man veta att Tyskland kommer att ha en central roll på ett eller annat sätt i ett möjligt storkrig i Europa, eftersom landet ligger centralt i Europa. Det kan vara att tyskarna inte vill delta på något sätt och slingra sig ur sina NATO-förpliktelser och inte tillåter att förstärkningar går genom deras territorium. Men det kan också vara att de är pådrivande för det kriget. Den hjälp som Ryssland hade av det allierade bombkriget mot Tyskland från en baser i England och mot petroleumindustrin i Ploiești i det tyska allierade Rumänien från baser i Nordafrika och Sicilien var ovärderlig. Krigets utgång hänger bland annat på hur motsidans arméer är sammansatta och i vilka numerärer. Och jag ska ta de 17 tyska fördelarna här. 1. Har ett bättre flygvapen. 2. Har ett bättre eller mer omfattande luftvärn. 3. Är grundligare tränade. 4. Har logistiska fördelar. 5. Har rätt sorts materiel och materiel i rätt mängd och konstellation, civil såväl som militär. 6. Har materiella kvalitetsfördelar för tyngre materiel. 7. Har informations- och underrättelse- och spaningsfördelar. 8. Har teknologiska kommunikationsfördelar. 9. Har bättre och fler krypteringsvariabler. 10. Har en överlägsen lednings- och utbildningsdoktrin. 11. Har möjlighet att välja sina strider och var de ska äga rum. 12. Har bäst hemmaklimat. 13. Har fysiskt starkare och uthålligare soldater. Gäller framförallt frivillig försvar, yrkesförsvar. 14. Har bättre motiverade soldater. 15. Har ett bättre och uthålligare ekonomiskt system. 16. Har en bättre förmåga att snabbt bygga upp raserad industri och förstörd infrastruktur. 17. Har en bättre infrastruktur i hemlandet. 6 ryska fördelar. 1. Har väderleken eller årstiden på sin sida under krigföringen eller har väderleksbeständigt klädda soldater, kyltålig utrustning, fungerande mattransporter och inomhus övernattningsmöjligheter i sträng kyla med mera. 2. Har en större och snabbare produktion. 3. Får ekonomisk och materiell hjälp utifrån. 4. Har ett tillgångsövertag av olja och oljeraffinaderier samt flygfotogen. 5. Har flest isfria handelshamnar och tillgång till säkra sjöfartsleder. 6. Har gott om eller lämpligt placerade falska mål för att fiendens spanings- och attackflyg ska ta miste när de korrekt fastställer lokaliseringen av fel mål. Och sen har vi 12 obestämbara eller dubbelverkande. 1. Är bättre utrustade. 2. Är bättre skyddade och försvarade av exempelvis minor och artilleri vid försvar och artilleri vid anfall. 3. Är mer skyddade och svårupptäckta av bättre kamouflage. 4. Har bättre hjälpmedel, till exempel har mörkersikten som standard om man ska se till situationen idag. 5. Har verkansfördelar vad gäller eld mot mål. 6. Har bättre bepansring på stridsfordon med verkansfördelar vad gäller eld mot mål. 7. Har geografiska fördelar för antingen försvar allt anfall. 8. I övrigt har bäst tunga fordon med lång räckvidd, anpassade till markunderlaget och för framkomligheten i en offensiv. 9. Har en kortare produktionskedja. 10. Har större möjligheter och förmåga att skydda industri och infrastruktur. 11. Har råvarutillgångar inom gripbart avstånd. 12. Har flest vänligt sinnade grannstater eller minst fientligt inställda grannländer. En annan tysk fördel är inräknad i listan var överraskningsmomentet. Detta neutraliseras normalt relativt snabbt, men inte i det här kriget. Men en rysk fördel i ett senare skede var att de kunde upprätthålla tillräckliga förstärkningar och resurser som inte tyskarna kunde mäta sig med. Uthållighet är tydligen en så viktig faktor att den överrider alla andra faktorer och man kan skjuta upp en snabb seger från motsidan. Hur ska man annars förklara en tysk förlust trots att tyskarna hade 17 fördelar mot 6 för Sovjetunionen?
Ingenting med gruppen Kent. Det är en väldigt bra låt faktiskt.
Då var det Open Mic. Och är det upp till var och en och känna och tycka vad de vill angående globala händelser? Eller vad anser du? Och här kommer en talare och hejsan, vad heter du?
Roger.
Då får du förklara vad du tycker.
Jag tänkte komma tillbaka till det här med bränderna i Amazonas. Det är så här att det brinner i Amazonas varje år faktiskt. Vid den här årstiden speciellt. Och det beror dels på att det är naturligt med skogsbränder. Men det beror också på svedjebruket i Amazonas. Så det kan bli värre med tiden och så. Men det brinner, jag har läst att det brinner mer i Afrika just nu, i Afrikas skogar, än vad det gör i Amazonas. Så jag tror det där är en politisk bakgrund till att de frågar, eller den här Bolsonaro just nu, om varför, om han vill ha hjälp. Han inser det, men jag är inte säker på att han vet att vad som händer ovanför hans huvud. Men jag tror det är politiska orsaker just att de tar upp det här och inte säga att det brinner varje år. Tack så mycket.
Ja, har vi fler talare här som vill angående den här frågan?
Det blir choklad.
And who are you?
Hey everyone, I'm Misty and I'm here today because I wanted to talk about something that was happening quite recently called Pride Festival. And I think it's important because we're all equal rights and we're all beautifully in a way, so in our own way. So I think also about what you asked, that if people should have their voices for saying what they feel like, I think it's important too because we all have rights to express ourselves and say what we think and feel, as long as everyone is happy and understand each other. So I also wanted to talk about something called the Healing House Hotel, which is here in Lund, and they have in other places too, in other cities, but it's called Baravagen. And I wanted to talk about it because I feel like it's very relevant nowadays, because a lot of youth people and people in society are feeling unwell sometimes, and that's a natural part of life. But I want everyone to feel welcome at the Healing House Hotel because it's supposed to be a nice place for people to come and relax and recharge and like focus on finding themselves, and like it's all about nice meetings and having a nice day and so. But there's another side to it, that sometimes it's scary when people come there. Firstly, but it shouldn't have to be like that, I think. It could be changed that people come there freely. So I think it's very important with an inviting atmosphere. And I wrote some leading lines that I think it's about being active and respecting people and staying positive and having good vibes. It's also about appreciation, encouragement, and supporting people's ideas and caring, being optimistic. And yeah, it's nice for both guests and personnel, I think, from both sides. I guess it's a nice meeting. And then I wanted to also mention, we're gonna have we've had art shows at the library there. So maybe there's gonna be in the future too. And also we're gonna have a music show at the Ala at Baravägen, the Healing House Hotel. So I wanted everyone to feel very welcome to come there. It's gonna be in October. So thank you very much.
Är det fler som vill komma upp på den här om världen och så vidare? Ja, hejsan, här kommer en talare. Och vad heter du?
Ja, det här är Mikael och jag ska säga det att jag tycker att det här är en väldigt svår fråga, det här med vad man ska ta ställning till sanningen. Och det är ju så att mycket av sanningar har kommit fram via internet då, och det finns mycket många som inte vill ta till sig sanningen därför att de har den uppfattningen att de ska lyssna på konspirationsteorier. Och jag har ju den uppfattningen att de här konspirationsteorierna, de finns ju på grund av att det finns sanningar alltså. Och då har de ju kokat ihop knäppa grejer då utifrån de sanningarna som de har hört då. De är ju inte, behöver ju inte vara sant, jag vet inte, men det där med fake news, det är ju det är som en ursäkt för att du ska inte snacka om det där, för att vi ska lyssna på vår agenda och inte på den agendan liksom. Ja, alltså att folk i allmänhet vill inte ta till sig sanningen om, det är svårt. Folk vill inte lyssna på vad som är riktigt för de har egna idéer. Oftast är det väl så att det är olika grupper eller partier då som har sin agenda då, och man pratar om demokrati, så är det inte bara att säga att det är folkstyre, utan en demokrati bygger på politiska partier. Och det var i den antika Grekland, där var det de som röstade, eller de som deltog i demokratin, de var ju soldater, de var beredda att försvara landet eller staden. Och när de var ute i demonstration så var det, då var de ute i krig. Och var det någon som var motdemonstrant, inte accepterade att de demonstrerade, så var det väl i princip inbördeskrig. Så att det finns ju vissa saker som man anser inte får sägas på grund av moraliska saker. Så att vi finns ju regler i till exempel i Sverige som säger vad man inte får säga i tidningar och tv och uttrycka sig liksom. Man får lov att uttrycka sina åsikter, men man får till exempel inte ta till med krigsanstiftan och hets mot folkgrupp och så vidare. Så att det finns vissa problem med demokrati. Den kanske inte alltid är perfekt som man kanske påstår, för man måste förstå lite grann vad demokrati egentligen är. Det handlar om politiska partier och till och med kanske religiösa organisationer som har sina sanningar som de vill sprida då, och då är man ju dum i huvudet liksom. De vill inte lyssna på de som är lite annorlunda och vill framföra vad de har för sanningar då. Ja, har ni någon synpunkt på vad jag säger? Jag vet.
Nej, men jag håller verkligen med om det här alltså. Ja. Men en större utlägg, det har jag lite svårare för.
Ja, alltså vi har ju viss sanning här i vår förening som vad som gör det här med våra sanningar. Vi är ganska, folk känner inte till att vi finns kanske, och alltså att föreningen finns och vi välkomnar folk att komma hit, men det är kanske inte så känt, eller är vi kända?
Ja, vi är kända. Det faktiskt, Falun skulle ha fått nytt hus. Falun ska få ett nytt fontänhus.
Okej. Nej, men det är så att folk vill inte tro sanningen helt enkelt. Tack så mycket.
Har vi fler som vill prata om sanning och så? Här kommer en. Hejsan, vad heter du?
Olof. Ja, frågan är det upp till var och en att tycka vad de vill om globala händelser? Ja, så jag har lite svårt att inte uppfatta det som en ledande fråga. Att det är på förhand givet vilket svar man förväntar sig och kanske också vad man har som syfte när man ställer frågan. Men ja, så problemet är att alltså det är klart att man får tycka vad man vill. Problemet är att många är, jag tror att det är lite vilseledning när det gäller att man tycker för att man läst på någon obskur sajt att ja, så här är det förmodligen och att man inte sätter sig in i helheten. Och det är det som är, det är det jag tror är problemet. Alltså det är det man kan säga när det gäller att tycka vad man vill. Visst man kan ju tycka, man kan säga till mig nu att jag är en idiot och det står all frihet att tycka, men då ska man basera det på vad man tycker själv är en idiot och inte kanske bara vad man har läst. Alltså det går in i varandra lite grann och ofta för att man vill, man letar ofta efter det man vill tro på. Man tror det man vill om andra människor och samma sak är det med globala händelser, att man tror vad man vill om globala händelser, kanske att Putin är en ängel och att Obama var antichrist och att Trump räddar hela världen, frälser hela världen nu. Det är ju en sanning som frodas på många håll. Ja, det finns egentligen mycket man skulle kunna säga om det här ämnet, men det är väl allt jag kommer på just nu.
Har vi någon mer som vill komma upp och prata om vad som är sanningen? Då ska vi köra en låt. No, you're not gonna get what you need. Det här var en låt utav Honey utav Robin.
Ja, just precis. Ja, det är lite skumt här. Tacksamhet, ja. Jo, det är mycket att vara tacksam för här. Framförallt är jag ju tacksam för katterna. Det är största glädjen. De hjälper mig upp varje morgon och så här. Men nu tänkte jag ju leda er in till någonting som är roligt. För att det har varit väldigt negativt i programmet här hittills med massa otäcka saker. Jag var på Tivoli tisdags med min kontaktperson. Och jag är tacksam för att hon ville följa med på en sån här sak. Det är gammal i sättet och så som man är, va? Och vi fick ju sån här turpass. Så det betyder ju liksom att man kan åka hur många gånger som helst. Vilka karuseller. Liksom det kvittar, bara hoppa på någonting och så kan man åka runt 10-20 gånger man vill det alltså. Jag gjorde inte riktigt det, men jag provade på en jättelebbig karusell. Och det stod när man kom upp där att du är medveten om att vi kommer åka 200 meter upp i luften. Ja, det är väl inga problem, tänkte jag, va. Så jag gick ju på den där, va. Sen när jag tittade ner, holy shit, vad fan tänkte jag? Jag som är höjdrädd, va. Och sen när jag satt där så kände jag liksom att jag började må lite illa och så. Men det fixar jag ju ändå. Och sen när jag kom ner känner jag mig så mallig alltså. Ja. Men gillar du att gå på Tivoli, Petra?
Ja då, det gör jag. Men jag gillar inte att åka karuseller. Jag gjorde det när jag var barn. Men det var innan jag visste att jag hade ena funktionsvariation som inte syns. Men nu när jag är vuxen så hoppar jag gärna över karuseller.
Det är så härligt att gå i bokskuggan och se vitsipporna. Jag plockar en bukett till dig. Det är fullt vid sjön. Jag har känslor för dig och vill krama dig. Du har klarat det svåra, strångt gjort. Vi går längs kullarna där gröna och himlen är blå. Där är en bäck vi drack ur en skopa. Du är så modig att du vinterbadar. Så skönt för dig efteråt. Det är skönt att gå vid havet i sanden med fötterna. Vi har med oss kanelsnäckor och muffins, så saft och kaffe. Du är så glad. Vi har med ett paraply för solen. Du har varit med om så mycket i ditt liv. Du är rik. Det bästa som finns är att gå i kyrkan och tända ljus och att sjunga. Vi behöver varandra, du och jag. Du har så mycket att dela med dig av. Vi går vid Hardebergaspåret ute vid fälten. Vi vandrar.
Var är kärleken till nästan? I ett samhälle där våldet ökar finns inte längre rum för kärlek till nästan. Man kan meja ner en människa, våldta kvinnor, sparka ner gamla människor och ta deras pengar. Man kan utsätta barn för stort lidande. Man torterar djur utan att känna medlidande. Jag förstår mig inte på detta hat. För det är hat det handlar om. Jag tänker, om Jesus skulle komma tillbaka nu, då hade han spärrats in på dårhus och blivit tvångsmediciserad bara för att han påstår sig kunna gå på vatten, göra vin, bröd och fisk av ingenting, att kunna hela människor och att han är Guds son och så vidare. Vad anser du om det, Petra?
Ja, alltså... Det här har han kanske blivit, men det här med tvångsmedicinering, nej, jag tror inte så mycket på det faktiskt. Alltså, jag håller inte med dig, tyvärr.
Okej, men då har jag en annan sak här. Den stora frågan är varför människor har blivit så hatiska, stressade och sura. Varför man inte längre tror på Gud och hans son Jesus. Jag som är en av de få människorna på jorden tar goda människor, inte en av människorna på jorden, jag menar alltså en av de få människorna på jorden ska det vara då ju som tar illa vid mig av den här brutala utvecklingen av det mänskliga släktet. Är det ett fel att tro på en högre makt, Petra?
Både ja och nej. Jag kan väl säga det att det är ju ändå de högre makterna som bestämmer. Vi här nere på jorden, vi har ju inte så mycket att säga till om. Jag menar det är bara till att gilla läget helt enkelt.
Det har jag verkligen märkt i vissa situationer faktiskt. Jag tror faktiskt på en högre energi alltså från universum. Det man sänder upp får man alltså tillbaka.
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress. The border is going to be closed. 100%.
Strategiskolan med Roger.
Detta är empiriskt belagt. I oktober 2018 besökte Israels premiärminister Netanyahu kungariket Oman under vänskapliga förhållanden. Inte långt efteråt sa det Trump att Saudi Arabia is on the clock. Tyvärr kan jag inte längre hitta källan till Saudiarabien satta på klockan-uttalandet, men jag minns det tydligt ord för ord. Mycket intressant. Men jag förväntar mig inte att Oman kommer att vika ned sig för Israel. Israelerna kan inte manifestera den nödvändiga makten i Hormuzregionen för att kunna åstadkomma det. Om Oman kommer att vika ner sig så kommer det att göra det eftersom mannen i bakgrunden sätter press på landet. Jag talar förstås om Trump. Och för att tala om Saudiarabien... Förenta staterna börjar exportera mer varor än de erhåller i olja i andra riktningen. Mängden olja som USA mottar från Saudiarabien 2018 har minskat med en tredjedel sedan 2015, medan exporten till landet förblivit densamma. Så man måste nog leta efter förklaringen där. USA har inget intresse av att upprätthålla Saudiarabiens välstånd om de inte får importera deras olja. Den här delgivna mängden, en tredjedel, kommer från CIA World Factbook 2015 jämfört med siffrorna i CIA World Factbook 2018-2019. Hormuzsundet har en bredd på 21 nautiska mil eller 39 kilometer vid dess smalaste ställe. År 2011 passerade i genomsnitt 14 oljetankfartyg per dag som transporterade 17 miljoner fat råolja ut ur Persiska viken genom sundet. Det är 35% av världens sjötransporter av olja och 20% av all olja som handlas över hela världen. Vissa säger 40% av all olja som handlas över hela världen. Mer än 85% av denna olja går till asiatiska länder med Japan, Indien, Sydkorea och Kina som de största köparna. Iran har genom åren flera gånger hotat att stänga Hormuzsundet. Detta betyder inte att Saudiarabien kommer att bli ett militärt mål. Det är mycket mer sannolikt att Iran kommer att bli ett militärt mål. Men jag tror att vi kan förvänta oss att USA kommer att sträva efter att sätta press på särskilt saudierna för att inte dra ner mer på oljeleveranserna till USA och helst öka kvoten av olja som säljs till USA. De hoppas kunna uppnå detta genom att projicera mera makt mot iranierna och genom att pressa tillbaka det kinesiska inflytandet i den närliggande regionen och förhoppningsvis i Arabiska havet och Indiska oceanen. Allt detta gör de numera med militär maktprojicering snarare än med konventioner, bistånd och affärsuppgörelser som de måhända mer använde som verktyg under tidigare politiska administrationer. Denna press mot den kinesiska flottan i Omanviken kan åstadkommas genom att innesluta huvuddelen av den kinesiska flottan i Sydkinesiska havet. Så länge som Amerika har förmågan att projicera makt till sjöss mer än Kina har, kan USA bestämma spelets regler. Men skillnaden mellan den amerikanska marinens styrka i förhållande till den kinesiska marinens styrka å andra sidan handlar mer än någonting annat om amerikanska hangarfartygsgruppers överlägsenhet i antal och kapacitet som överstiger den kinesiska numerären och kapaciteten. Kina har en flygbas vid Gwadar i västra Pakistan nära Omanviken. Om Kina kan fortsätta med en konstruktion av nya flygbaser i främmande länder i och runt regionen kommer USAs överlägsenhet med sina hangarfartyg att utjämnas i faktisk kapacitet jämfört med kinesernas. Men US Air Force har för närvarande flygbaser i flera arabiska länder på den västra kustremsan av Persiska viken på den motsatta sidan av Iran. Om Iran skulle tillåta Kina att bygga flygbaser i sitt land skulle kineserna kunna placera dessa flygbaser klokt, vilket betyder mer optimalt för försvar av iranska oljeinstallationer och självförsvar än amerikanerna kan göra och har gjort. Som en bonus skulle de kinesiska flygbaserna vara mer lämpade för attacker mot Iran eventuellt fientliga oljenationer i norra och västra Persiska viken. Royal Navy beslagtog ett iranskt oljetankfartyg, Grace 1, den 4 juli 2019. Som hämnd har iranierna för närvarande, juli 2019, kapat flera oljetankfartyg under de senaste månaderna. Ett var svenskt av Stena Line men flaggade ett brittiskt tygstycke eftersom det är registrerat i Storbritannien som så många fartyg är. Det är intressant att Royal Navys initiala kapning av den iranska oljetanken ägde rum vid Gibraltar och inte vid Hormuzsundet eller i Persiska viken. Det är lika intressant att britterna säger att de, citat på citat, misstänkte att den iranska oljetanken transporterade råolja till Syrien och att det var därför det måste beslagtas av britterna som på egen utsago gjorde det i EUs namn. Vad hände med Brexit då? Detta luktar krigshetsande. Enligt skeppslagen seglade det iranska fartyget Grace 1 till Medelhavet rundandes Afrika, förmodligen för att undvika för en så stor supertanker tömning och påfyllning av fartygets olja vid Suezkanalen, vilket skulle ha inneburit att deras last potentiellt hade kunnat beslagtas av Egypten. Det är också intressant att den brittiska kapningen ägde rum på USAs självständighetsdag. En tillfällighet? Nej, det är så de stora pojkarna pratar med varandra när de vill skicka ett meddelande. 364 mot 1 är oddsen om du vill bestrida det. För många år sedan var Storbritannien den ledande nationen i statligt sponsrad piratverksamhet. Och det är det fortfarande. Royal Navy har fortfarande ett protokoll för bordandet av andra nationers civila fartyg. Det är inte lätt att borda ett fartyg med en fientlig besättning ombord. Trump sa det att Saudi Arabia is on the clock. Man kan tänka sig några scenarier om saudierna inte ställer in sig i ledet. Iran kan i längden komma att vinna inflytande Eller så kommer det att förlora inflytande om USA hotar med krig och sedan avstår från att realisera det. Om Iran vinner inflytande kan det uppkomma ett krig. Det kan likaledes bli krig om Iran förlorar inflytande och det uppstår ett verkligt hot för en folklig revolt i Iran. Kina kommer om möjligt att försöka dra nytta av dessa olika scenarier, trots den spända situationen i Sydkinesiska havet. My bitch hot like she D'ing up the spot. My bitch hot like she D'ing up the spot. She AP and really eating niggas watch. My bitch hot like she D'ing up the spot. My bitch hot like she D'ing up the spot.
Det här var en låt utav Sociopath Pusha T Cash Doll. Jag vill bara ge en pålysning om Run for Mental Health som är i Stadsparken den 6 oktober. Och för medlemmar här i huset, om man vill vara med, så kan man prata med Matilda eller Johan.
Ja, precis. Och för att snöra ihop den här läbbiga historien som har handlat om idag här. Vem kan man lita på nu för tiden? Vän eller fiende? Vad tycker du om det, Pernilla? Petra, förlåt mig.
Usch då. Det är jag brukar namn. Säga det när man säger fel namn. Kärt barn har många namn.
Just det.
Nej, men alltså... Ja... Jag litar inte på någon. Jag litar på mina nära och kära. Jag litar inte på alla.
Nej, det gör inte jag heller. Då litar jag inte på dig. Nej, men vi har skojat till det nu. Så att. Men i alla fall, vi får ju tacka de som har varit uppe och pratat i open mic, och sen får jag tacka den här musikredaktörerna Marie och Caroline, och tack till Per, vår tekniker, och vi har pratat lite här om det som händer i världen just nu, och så har vi haft en sån här strategiskola med Roger bland annat, och med Chi har vi varit och pratat här, och vi börjar väl och
knyta ihop säcken.
Precis, ja. Och då blir det väl en låt då, ja.
Ja.
Och så ses
vi
nästa,
syns
vecka.
Nästa vecka. Då är inte jag med, men då blir det kanske du, Kiki, som tar detta då.
Jag tror nog inte det, nej. Men det blir någon i alla fall. 14.00 som vanligt. Ja.